Nu är det på. Ja. Då undrar jag, men det här är också en del av det här är också liksom för ja, du vet. En del av de här frågorna vet jag eftersom vi känner varandra. Och en del vet jag inte.
Mm. Precis. Ja.
Bara så att du vet. Jag är lite nervös för att intervjua dig. Det är som att jag är så här, oh, det är ett nytt slags samtal. Men vill inte du berätta lite om vad du gör?
Vad sa du?
Vill inte du berätta lite om dig själv och hur du jobbar och så här?
Ja, jag heter Maja Nilsson. Mm. Jag är framförallt gatuartist.
Mm.
Har bakgrund inom cirkus också. Men har inte jobbat så mycket på scen.
Mm-hmm.
Utan framförallt har jobbat på gatan. Som är väldigt annorlunda mot scenen. Det som skiljer sig framförallt från att jobba på en scen och jobba på gatan är att man har ingen publik när man börjar. Det är ingen som vet att man ska uppträda.
Mm.
Så att man börjar med att bygga sin publik. Samla folk, övertyga dem i princip om att de ska stanna och titta på föreställningen.
Mm.
Och man är inte betald. Det är ingen som betalar eller bokar en för att spela på just den platsen. Så att det är väl den största skillnaden. Så att det är väl mitt främsta scenspråk.
Mm. Och hur har du kommit in på det? Hur har det blivit det som du har valt att göra?
Ja, det började väl egentligen med att jag gick på en cirkusskola i Stockholm. Vi hade ett projekt, ett 2-veckors projekt. Där vi skulle bygga en gateshow, en street show.
Mm-hmm.
Och då jobbade vi med 2 artister. Vi jobbade med Charlie Caper som har spelat mycket på gatan.
Mm-hmm.
Och vi jobbade med Johan Veltom som också har spelat ganska mycket på gatan men också mycket på scen. Så det var min första egentligen introduktion till gateteater. Innan det hade jag nog inte sett så mycket. Jag hade sett en del levande statyer på gatan. Hade nog inte sett någon riktig hel gateshow och inte reflekterat så mycket över det som över gateteater som en egen konstform.
Mm.
Så det var min första liksom introduktion till det. Följande sommar där, eller samma sommar efter vi var klara, så hade jag ett intresse av att se fler gateshower och se liksom vad det här var. Och då var jag i Köpenhamn den sommaren. Och på den tiden, detta är väl en 12-13 år sedan. På den tiden var Köpenhamn en väldigt bra stad för att just gatuuppträda i. Och där var mycket, väldigt mycket bra gatartister från hela världen som kom och uppträdde. Så att då fanns det en bra möjlighet att se mycket show. Och då träffade jag en stor grupp av gatartister och fick se shower och insåg väl att det sättet att uppträda tilltalade mig ganska mycket. En närhet till publiken, ett väldigt direkt samtal, om man kan säga så, samspel med publiken som man inte har på en scen. Och det tilltalar mig. Så på den vägen var det faktiskt.
Mm.
Långsamt. Jag gled ur, jag hade en skada i ryggen som gjorde att jag långsamt liksom gled ur cirkusens värld lite. Och då blev det var gatuartisteriet ett sätt att ändå kunna fortsätta uppträda, tror jag, för mig.
Mm.
Så.
Kan du känna att det är liksom men kan du känna att det är liknande skills eller några andra skills som har varit viktiga i det arbetet?
Om jag jämför med uppträda på gatan och en scen.
Ja, precis. Och det du hade gjort innan liksom.
Precis. Jo, det skilde sig ganska mycket faktiskt. Just inte de tekniska, inte tekniken vad du gör, utan du kan ju vara absolut använda dig av din cirkusteknik, en teknisk vad du har lärt dig. Min bakgrund är som luftakrobat, så det var svårt att använda på gatan på grund av att jag inte har någonstans att rigga. Men är du en jonglör, absolut, så är det väldigt någonting du kan uppträda med på gatan. Det som skiljer sig framförallt är ju hur, jag tror jag det är ditt förhållande till publiken. Du är väldigt mänsklig på gatan, tror jag, på ett annat sätt än vad du är på en scen. De ser dig väldigt mycket för den du är. Man kan spela en karaktär på gatan, men det är, jag tror, mer än på en scen så vill publiken se dig, se individen. Därför att du har en sån väldig närhet till publiken. Så jag tror det skiljer sig ganska mycket. Att man fysiskt är man väldigt nära publiken. Det finns en intimitet som många scener. Det kan vara svårt att få den intimiteten på många scener om du spelar på en stor scen. Så det skiljer sig väldigt mycket. Såklart också att det inte finns någon publik när du börjar. Att du måste börja med att övertyga folk om att detta kommer vara någonting värt att titta på. Det gör man när man spelar på en scen, så gör man ju det innan publiken kommer. Det gör man när man marknadsför sin föreställning. Så det gör man i ett förstadium. Här gör man det samtidigt som man spelar sin show. Och det är en stor skillnad, tror jag.
Men kan du tänka
sen, jag tror någon... Vad sa du?
Nej, säger du.
Nej, jag tänkte någonting annat som jag inte hade tänkt på innan jag började uppträda på gatan var att liksom själva gatuartisteriet i sig är en skill, om man kan säga. Det är inte så mycket din tekniska, om det nu är jonglering eller akrobatik och så vidare, din tekniska kunskap, utan det är liksom hur attraherar man en publik? Hur håller man kvar en publik? Det i sig är liksom en skill som man ska lära sig. Och det hade jag nog inte reflekterat så mycket över innan jag började göra det.
Men vad skulle du kunna säga? Alltså, vad använder du till exempel för strategier för att göra det på gatan?
Ja, det finns ju... Alltså, jag tror när man bygger en kanske liknande som en cirkusshow på en scen, men det finns vissa liksom format kan man säga som man kan följa, som många har gjort och de funkar. Och sätt man kan, alltså många använder ljud för att olika ljud, musik ofta, men det kan vara andra ljud, visslor eller liksom ja. Ljud för att attrahera en publik så att folk hör dig. Och på det sättet sticka ut från mängden. Jag tror det kan bero väldigt mycket på om du var du uppträder. Uppträder du på en plats mitt på dagen där det är väldigt, väldigt mycket folk. Och det finns mycket ljud redan omkring dig. Då måste du på något sätt överrösta de andra ljuden för att sticka ut och inte bara försvinna i mängden. Uppträder du på en plats kanske lite senare på kvällen, då kan det vara nästan lite mer liksom en, du kan nästan skapa en liten teater. Det kan vara du kan vara mycket tystare, du kan spela mindre. Så att det är också sånt som man får ändra beroende på var, vilken stad man spelar, vilken plats, vilken tid på dygnet och så vidare. Men framförallt, alltså, ofta har man någonting stort man måste sätta upp, till exempel om man då skulle gå på slak lina till exempel på gatan, då har man ofta ett stativ att sätta upp. Det i sig bygger ett intresse. Så jag tror grundidén är ju att man skapar intresse. Man skapar nyfikenhet hos publiken där folk undrar, här är någonting som skiljer sig från vad som händer normalt på den här platsen. Vad händer här? Jag vill gärna titta på det som händer.
Men till exempel det här du pratar om, att de vill se en som person. Hur upplever du balansen mellan det och både skilja sig ur mängden och vad, alltså kännas genuin eller kännas intim eller så, alltså låta en se dig?
Ja, intressant. Alltså man är ju fortfarande en artist. För att du uppträder. Såklart, man skulle ju kunna liksom tänka sig att man börjar sin show genom att man ser ut som, du kanske inte klär dig, har speciella scenkläder, du kan inte klä dig som en artist, du kanske klär dig som en helt normal människa, och det kan ju också skapa ett väldigt intresse att vad gör den här liksom kostymdamen eller snubben och sätter upp en slak lina mitt på gatan till exempel. Så ja, det man kan ju skilja sig. Du kan ju vara klädd på ett sätt som att folk ser att du kanske ser ut som en akrobat, du kanske har eller har liksom en traditionell cirkuskostym på dig, det vet jag inte. Eller en musiker på gatan, de ser ju ofta väldigt liksom, de är ju sig själva. Oftast de ser ut som vem som helst, men de skiljer sig för att de har ett instrument och en mikrofon oftast. Så jag tror du bara skiljer ut sig för att du gör någonting som ingen annan gör på gatan.
Ja, så det sig själv ger liksom den tryggheten. Så för är det bara för att någonting jag upplever mycket när jag spelar utomhus, även om det ofta är en helt annan setting än det du spelar i, så är det som att jag upplever att jag behöver skapa rätt så trygghet för att folk ska känna att det är okej att de står och tittar, att de kommer nära.
Okej.
Okay. Är det någonting som du liksom, det är en ledande fråga, men är det någonting du upplever liksom? Eller som du tänker på?
Ja, det tror jag. Precis, nej, men som du säger, att det är okej att titta på dig. Du är inte...
Ja, precis. Du är inte
en, vad ska man säga, mentalt...
Ja, precis.
Kanske... Ja, du är inte en, liksom... Någon... människa som bara... vill ha någon slags liksom dålig uppmärksamhet. Utan det finns en plan, detta är ditt jobb. Du är här för att uppträda. Så det är väl väldigt tydligt. Det måste man... Absolut. Ha någon slags, alltså vara professionell nog. Eller liksom få dem att tycka att detta kommer leda till någonting som är inövat. Och som är planerat. Även om det finns ofta element av liksom improvisation i gatuteater särskilt. Men det är liksom under kontrollerade former.
Ja.
Så absolut. Och det är väl det här man bygger. Alltså liknande på scen också. Man bygger ju en ett förhållande till publiken. Och en tillit till, som är ömsesidig.
Ja. Jag börjar anteckna samtidigt.
Absolut.
Men vad skulle du säga till exempel att du gör för att skapa den här både pålitligheten och, eller det här att de fattar att du inte är en galning, men att du känner att det är, alltså hur balanserar du den typen av
tänker du? Svår fråga. Alltså dels så tror jag att jag att jag ser ganska pålitlig ut. och det är till min fördel. Jag tror ett lugn faktiskt. Alltså en trygghet i sig själv om att och det är faktiskt, tror jag, någonting många kanske artister säger när de liksom precis i början, när man inte hör någon, att jag vet att detta ser ut som ingenting och jag ser säkert ut som en galning här på gatan som står och pratar liksom utan en publik, men i slutet av showen så kommer jag ha, eller om 10 minuter eller vad det nu är liksom, jag kommer bygga en publik. Och det är liksom ofta förklarar man väldigt mycket, och det gör man inte på en scen. Man förklarar inte exakt vad man ska göra, men på gatan händer det ofta att folk förklarar. Därför att man kanske som publik inte riktigt vet vad det som ska hända. Det är helt andra ramar liksom. Så man kanske förklarar att det är svårt, de första människorna är svåra att stanna liksom. Därför att ingen vill vara den där första som står och man vet inte, kommer det bli värt att titta på, kommer det bli liksom, kommer jag vara den enda som står här? Så då kan man förklara att ni är liksom min första grupp och ni är viktiga.
Ja, just det.
Därför att har jag ju fler människor där är, desto lättare är det för de andra att stanna. Sådär. Så jag tror, ja precis, men jag tror det där liksom att man i sig själv måste lita på att detta kommer gå vägen. Man kan inte gå ut och tänka, oj det här kändes jobbigt och ingen stannar, utan liksom ofta är det väldigt alltid positivt. Det är okej, okay. Det är helt okej, okay. Jag har en person, perfekt. Det är meningen, detta, det kommer bli fler, var inte oroliga. Nu ska jag göra det här, jag ska värma upp lite. Står ni kvar och titta så kommer det fler. Sådär. Så att den där liksom en trygghet, tror jag att folk på något sätt känner att okej, okay, de vet, den här personen är medveten om att det är ingen som tittar än, men det är enligt planerna. Och det tror jag också, alltså just att man berättar för publiken, att man har den där liksom det samtalet hela tiden, gör väl också att det blir ganska intimt på ett sätt, att man känner varandra, man bygger upp en liksom för stunden en relation och nästan en slags vänskap till publiken.
Det var så himla bra sagt att jag bara vill skriva ner det exakt så som du sa det. Och det tänker jag att det är det att man går igenom, eller förstår jag det rätt nu när det är, eller när du säger att det är också för att man går igenom den processen tillsammans.
Eller? Precis, ja. Precis. Det gör man ju, tror jag, det gör man ju på ett sätt kanske mer på gatan än på en scen. Därför att ofta inte, därför de är där redan när du är på en scen. Så kommer du ut till alla som kommer vara där. Så att exakt, man går igenom den här processen tillsammans. Det är liksom, de har ju på något sätt slutit ett avtal med dig.
Ja.
På gatan. När de säger okej, okay, jag tänker stå här och jag tänker stanna. Då har de på något sätt också sagt att okej, okay, detta är ett avtal. Jag har skrivit under det här avtalet att stanna, såklart så kan de gå. Men bestämmer man sig då för att stanna, så har de ju gett dig ganska mycket tillit.
Ja, verkligen.
Så att, ja, det bygger liksom en speciell relation, tror jag faktiskt.
Ja. Tror du att det påverkar det materialet du kan använda sen? Just att ni har den.
Du tänker alltså att man skulle kunna göra liksom annat material på gatan än på en scen på grund av relationen man har till publiken?
Ja, eller att i alla fall, alltså att det kanske lutar sig, alltså, ja, eller att det kanske påverkar det materialet man väljer.
Ja, det gör det nog. Det gör det nog. Jag tror, vad ska jag säga det?
Kanske inte gör det, men
ja, precis, nej men det beror väl lite på vad man vill göra för show. Men jag tror att många, alltså dels så är det väldigt vanligt att man använder sig av en eller flera ur publiken.
Mm.
Tar upp dem på scenen och liksom har volontärer eller frivilliga ur publiken att hjälpa en.
Mm.
Och det tror jag är vanligare att man gör på gatan än på en scen.
Mm. Och tänker du att det är kopplat till det här, liksom att man bygger den typen av relation eller?
Ja, jag tror det. Att man på något sätt är närmare. Du är närmare din publik.
Mm.
Kanske lite, alltså lite mer. Ofta gör man kanske inte helt lika samma nivå av teknik.
Mm.
Nivån kan vara lite av teknik. Tekniskt kan det vara lite lägre på gatan än på en scen. Och det tror jag inte alltid är för att artisten inte kan. Liksom, de kan. Man kan inte ha sina svåraste trick på gatan. Mm. Därför det är någonting mer som är spännande på gatan. Det är just det här att liksom känna artisten så nära. Tror jag. Som man tänker inte på det som en skill i sig. Men det är det på ett sätt, tror jag.
Ja.
Så att, jag vet inte, jag hör, alltså många jämför kanske det med att vara ståuppkomiker. Alltså det här, ofta är liksom man pratar om sig själv, man ger väldigt mycket av sig själv till publiken. Och jag tror att liksom det fascinerande och det fina i det är ju att man, det är väldigt personligt och man känner. När en komiker pratar om sig själv så är det ju liksom väldigt, väldigt personligt.
Mm.
Och man är sig själv. Du är en liksom, såklart så är du ju din liksom scenpersonlighet av dig själv. Man har alltid olika delar av sig själv. Men, så du spelar ju en karaktär av dig själv. Men du är ju ändå dig själv.
Yeah.
Så jag tror att de, på ett sätt kan de två kanske konstformerna ligga lite ligga nära varandra.
Ja, klart, för det är också också på det sättet att man pratar direkt till publiken. Att det är det här mötet på samma sätt.
Precis.
Eller på ett liknande sätt i alla fall.
Ja. Och nästan en, alltså en dialog på ett sätt med publiken. Mm. Har man ju ofta på gatan.
Ja.
Sådär.
Vad var jag tänkt på? När du liksom nu, för nu gör du ju lite scenshower.
Mm.
Kan du uppleva liksom att det läcker över i varandra? Att det är det som är på scen har förändrats. Nu, det har också gått liksom år emellan.
Mm.
Det har ju varit olika perioder, du har gjort olika saker. Men det som du har, alltså den typen av möten och sånt, kan du känna att det påverkar det du gör på scenen nu?
Ja, väldigt mycket faktiskt.
Ja.
Nog mer än vad jag, eller jag vet inte om jag hade reflekterat över liksom hur mycket det skulle spela en roll. Men jag tror, ja, väldigt mycket. Alltså jag har lärt mig, det jag har lärt mig på gatan om just publikkontakt.
Mm.
Kan jag väldigt mycket ta med mig på en scen och använda mig av. Och jag tror det ger mig en styrka som jag inte hade haft om jag inte hade haft erfarenheten som gatuartist. Ja, jag tror det är för mig väldigt häftigt från gatan att man kan ta med det på scenen, den här närheten till publiken, även om man, när man står på en scen då, såklart man kan ju faktiskt inte se publiken med alla lampor och spotlights och så vidare på en, men man kan ändå liksom skapa den där närheten, och det tror jag i alla fall jag personligen, det har jag varit, det är någonting som jag har lärt mig från gatan.
Hur upplever du den här närheten?
Vad sa du?
Hur upplever du den närheten? Vad skulle du säga är publiknärhet? Eller närhet till publiken? Eller?
Alltså jag tror det är den här liksom, vad ska man säga? Att du är, att du är en människa. Mer än bara en artist. Du är inte bara en, om vi nu tar cirkusartist, du är inte bara en cirkusartist. Jag tror särskilt med cirkus, därför man gör så, som cirkusartist, och gör så fantastiska trick som väldigt, väldigt få människor kan göra. Så det blir ju någonting liksom, hur relaterar man till det? Som publik, när man liksom, wow, det är fantastiskt, men ibland så är det på en sån nivå att man, det känns nästan inte mänskligt. Och när man ser att det faktiskt är en människa bakom den här kostymen och bakom de här tricken, då blir det väldigt, väldigt fantastiskt, tror jag. Därför då känner man ju liksom, man kan på något sätt förstå allt som har gått in i det här, liksom all tid och träning och liksom känslomässig, liksom den känslomässiga resan också på något sätt, som kanske som krävs för att nå en sån nivå. Så det tror jag för mig, det är det som är närheten till publiken, att de på något sätt, att man öppnar upp sig själv och tillåter publiken att se dig, inte bara se liksom, inte bara visa upp dina trick. Utan du ger publiken en bit av dig själv. Och det tror jag också faktiskt gör att dina trick är ännu mer fantastiska.
Vad tror du det som gör att du känner att du ger av dig själv mot de gånger du inte känner att du ger av dig själv?
Alltså det kan ju vara väldigt personligt. Det kan ju ha väldigt mycket att göra var känslomässigt du är i livet liksom. Har du det tror jag det är en av, det är kanske en av de svåraste sakerna på gatan, är just att det är väldigt personligt. Du kan inte gömma dig bakom en karaktär eller bakom scenljus. Liksom, där är ingen fjärde vägg, även om du skulle vilja försöka skapa det. Det är väldigt svårt på gatan. Du är där. Och de ser verkligen dig. Och det gör ju också att har du bråkat med din pojkvän precis innan du ska gå ut och göra en show, så finns det med dig. Det är väldigt svårt att gömma det. Att inte bli påverkad. Det tror jag det är, och det ser publiken. Ja, nu glömde jag, vad var frågan? Vad skulle jag göra med det här?
Nej, men bara hur du upplever vad som är publikkontakt. Om du skulle försöka definiera, nej, eller liksom den inte publikkontakten, men den öppenheten till publiken.
Ja. Vad är öppenheten till publiken?
Eller liksom, vad är det som...
Eller hur?
Ja, hur öppnar du den dörren? Hur låter du dem se dig? Ja,
hur gör man det? Precis. Alltså jag tror lite på gatan att... På något sätt tror jag det är lättare på gatan, därför jag tror att det är lite svårt att undvika att öppna den dörren. Därför även om du skulle försöka att liksom... Att separera dig själv. Vänta lite, jag ska bara ropa till vår granne här.
Ja, ingen fara.
Ursäkta. Hey Neil, he's not home. He'll come home in 15. Nej, men just som vi pratade om det här, liksom, den närheten till publiken, och att det är väldigt svårt att gömma dig bakom. Bakom smink och ljus och så vidare. Så det är svårt att undvika att öppna dig för publiken, även om vi alla spelar olika roller. Liksom olika karaktärer. Du kan vara kanske en mer stängd karaktär. Men de ser ändå dig. Men ja, hur gör jag för att öppna mig för publiken? Jag tror på något sätt jag måste gå in i en karaktär. Även på gatan. Det är en karaktär av mig själv. liksom, det är en del av mig själv, men det är ju en, liksom, det är ju en del av Maja som vågar, stå framför folk och vågar säga hej, nu ska jag göra någonting. Och jag tror att ni kommer gilla det här, och jag tycker att ni ska ta en halvtimme ur er dag och titta. Alltså man måste gå in i, liksom, på något sätt gå och få tillgång till den delen av sig själv som vågar att göra det. Ja, för det är kanske, jag menar, det är inte alltid man känner för att öppna upp sig för folk. Så då kan man ändå, jag tror ändå på något sätt kanske man går in i en roll. Precis som om man är liksom en föreläsare, om du håller ett föredrag, så går man ju också in i en roll, tror jag.
Ja, absolut.
Där du vågar göra det. Och så är det väl på scenen också. Jag tror på scenen är det lättare, alltså där kan du ju på något sätt, om du vill så skulle du kunna nästan undvika publikkontakt och bara gå ut och göra din grej. Så på scenen tror jag för mig är det ännu viktigare att verkligen gå in i den rollen eller karaktären eller vad det nu är. Jag vill spela och verkligen vara för att liksom kunna vara närvarande. Och inte bara gå ut och göra det, utan verkligen liksom försöka vara.
Ja.
Vara karaktären.
Ja. Ja. Men det är också intressant. Ja, vi kanske kan komma tillbaka till det. För det är någonting som är jättespännande, tycker jag, i det här. Vad som är en person. När man är i... alltså när du fortfarande drar in folk till din show. Och när... alltså, och ändå ger dem en version av dig själv. Som också får dem att känna att det är du.
Ja.
Det är ett intressant läge.
Ja. Precis, faktiskt. Exakt, nej, men hur spelar man på något sätt liksom en slags karaktär, en roll? Ja. Och ändå är liksom personlig.
Ja, precis.
Liksom tillgänglig. För publiken. Det är väl det att... det tänker jag också är någonting som kommer på något... alltså, så kommer med erfarenhet kanske. Och ju, kanske med ålder också. Att man liksom, att man vågar vara tillgänglig för publiken. För det handlar väl också om att våga, ju mer tillgänglig du är, desto mer sårbar är du ju. På ett sätt, därför att du är sårbar för publikens reaktioner. Om man spelar med en fjärde vägg, och du bara gör det, då är det ju inte lika, då har man har inte öppnat upp sig lika mycket för publikens reaktioner, och det är ju en säkerhet, så att jag tror också det är den risken som alltid har tilltalat mig mycket, tror jag, på gatan. Du tar, alltså, den emotionella risken som man tar när man går ut på gatan. Och på scen också gör man det, men jag tror det är lättare om man väljer det, så tror jag man på ett sätt kan dölja sig själv lite mer på en scen.
Om man skulle gå tillbaka till liksom den här relationen med publiken. När du pratar om de här sakerna som, men hur får man någon att tycka att det är värt att stanna? Det här liksom, de här övertalningsmetoderna. Jag kommer ihåg som när vi var den här första sommaren i Köpenhamn. Att vi fick sjukt mycket tips. Att det var det här havet av folk som ville ge en smarta tips. Som jag sen, och vi har pratat om lite, men som jag sen gick tillbaka till marknadsföringspsykologin 5 år senare, vad fan, konstigt. Det är samma, alltså det är samma grejer, det är samma idé. Så jag bara tänkt på om du skulle vilja, jag vet inte om du kommer ihåg dem eller om du bara har liksom tagit, men om du skulle vilja prata lite om hur så, ja, men den typen av strukturer som du pratar om är såna former som folk ofta använder, eller vad är bra saker att tänka på när man bygger en show för att göra människor tillgängliga.
Jag tror det är mycket det här allting är positivt. Det tror jag är ett sätt att övertala och få folk att känna att det här kommer bli bra. Att man, varje gång du sätter ut en rekvisita så är det liksom okej, perfekt, jättebra. Super. Det är jättebra, jag har två personer, perfekt. Snart kommer vi ha fyra. Super. Om ni ställer er här och ni bara klappar lite för mig, jättebra. Att man liksom hela tiden är positiv, positiv, positiv. Det är ett sätt att övertala folk, som vi har pratat om innan, liksom när en servitör eller servitris kanske nickar och säger, vill du ha kaffe? Det är ju liksom en psykologisk det är lite psykologi i det. Det är samma sak, det är så här jättebra. Och man kanske inte ger folk en chans heller att säga, nej när du drar upp någon från publiken. Såklart så kan du säga nej, men ett sätt, alltså, vill du hjälpa mig? Utan, okej, jag behöver lite hjälp. Eller ofta gör de, man gör tre frågor först. Vad heter du? Okej, du heter Anders. Jättebra. Anders, var är du från? Från Sverige. Vad bra. Anders, kan du hjälpa mig? Och man har redan liksom i princip lett in dem på ett spår. Så de här sådana tips tror jag. Liksom, det är sånt man kanske också bara oundvikligen lär sig efter ett tag. Vad mer? Precis, alltså det där är ju, ja men det där är väl lite så här hur man övertalar folk att titta på dig. För det är liksom ett format, och sen i det så kan du i princip sätta in vilken rekvisita du vill och så vidare i det.
Men till exempel, du nämnde förut som att man tar en person och så gör man liksom någon slags mentalt avtal med den personen för att den ska känna att det är okej att den står kvar, och så fort den står kvar, då är det liksom då kan fler känna att det är okej, till exempel.
Precis. Precis. Och ofta kanske, ofta, detta är också en väldigt vanlig taktik, att man har liksom sin första lilla grupp av folk. Du kanske har 6 personer eller 10 personer, och man får dem att liksom applådera och jubla för i princip ingenting, och man förklarar att detta är liksom, ni är väldigt viktiga för att fler folk ska komma, så nu ska vi göra så mycket ljud som möjligt så att folk liksom där borta hör att någonting fantastiskt händer här, och på så vis kommer fler komma. Det är också en teknik att man säger att liksom man dubblar. Man börjar med 2, sen har du 4, så har du 8, så har du 16, 32 och så vidare. Liksom att liksom, man dubblar sin publik.
Ja, det är intressant, för då, när du förklarar, då blir det också nästan som att du redan börjar bygga den här, liksom, att ni är ett team tillsammans. Ja. Alltså, eftersom det är de som
är
liksom.
Precis, dina första är ofta viktiga. Det är, ofta kan det ju vara kanske de som sen är din, liksom hjälper dig på scenen, drar upp dem på scenen, därför att de har redan från början har de redan sagt att vi kommer ge dig den tilliten. Det krävs ett ganska stort mod som publik också. Att våga vara en av de första som säger okej, jag tänker ta en risk. Därför det är ju en risk som man tar, där man säger okej, jag ger dig en chans, och jag tänker liksom, jag vet inte alls vad du ska göra. Men jag tar den risken och ger dig en chans. Så det är ju ofta en väldigt bra publikmedlem.
Ah, just
så det kan ofta vara så att att man använder dem senare. Man kan, många gör, använder sig av så kallade, man kallar det ankare. Ofta att man ger, om jag använder en jongleringsfackla till exempel senare, det är någonting. Man tar en av sin rekvisita, till exempel då sin jongleringsfackla, kanske ger den till, till någon i publiken. Mm. Och då är de ett ankare, därför de håller någonting, de kan inte gå därifrån. Mm. Så det kan man också göra, att man placerar ut ankare i en cirkel runt det. Du kan få ha 3 eller 4 ankare liksom.
Mm.
Som inte kan gå. Då har du dem. Du har låst in den, en liten grupp.
Mm-hmm.
Och det är också ett avtal. Du ger någonting fysiskt till dem. Det är väldigt svårt att säga nej. Har de redan tagit det, så har de slutit ett avtal med dig.
Mm-hmm. Just det.
Och det är också en vanlig ett vanligt sätt, tror jag, att få en volontär är också att istället för att fråga vill du hjälpa mig, så säger man, kan du hålla den här?
Mm-hmm, just det.
Och de på något sätt så vet de ju att, alltså, om de tar emot det, då har de indirekt sagt ja till att spela med och vara med, ja, på något sätt.
Mm-hmm. Smart. Japp. Jag ville fråga mer saker om. För en sak som jag tänkt mycket på med i förhållandet, liksom, att få folk att känna sig öppna och ta in saker versus att få dem att göra saker. Att det är någonting jag tänker mycket på nu. Med det här men också generellt att det är en upplever du att det att du har fått dem, nu blir det väldigt ledande formulerat, men jag försöker tolka det så fort som möjligt, men upplever att det att du har fått dem att göra någonting, eller säga någonting, eller klappa dig, eller göra de här olika handlingarna, upplever du att det påverkar hur de tar emot det du gör sen, alltså reellt tar emot, hur det känns? Ja,
ja, det gör det, tror jag, väldigt mycket. Det är också en sån här, inte en regel, men ett format, eller ja, det är rätt ord, men ett typ av format att liksom genom hela showen, det slutar ju med att du ska fråga, att du ska få publiken till att ge dig pengar. Mm. Det är ju så vi får betalt på gatan.
Mm.
Och det är också en ganska stor grej, hur övertalar man dem, att det är en sak att man tittar. Det är en helt annan sak att säga att okej, okay, nu har ni tittat och nu hoppas jag att ni tyckte det var tillräckligt, att det var värt pengar. Och det tror jag också, det säger många, alltså många, man säger att man har fått dem att göra saker innan. Du har fått dem att, ofta för när de stannar då, om du börjar från början, du bygger din publik. Du gör ofta en cirkel eller en halvcirkel. Det kan vara med ett rep som är din, liksom, din scen då, du bygger en scen. Ett rep eller med krita eller med vatten, liksom man gör en linje. Sen så ber man folk och då komma fram. Så det är det första gången de säger okej, okay, nu har vi, det är liksom, det är en commitment, vad säger man på svenska, det är ett avtal. Liksom, vi har slutit. Ni har sagt att okej, okay, jag kommer komma fram. Och där kommer det alltid vara några folk som står längst bak och säger nej, vet du vad, jag har annat att göra, jag kommer inte ha tid, eller detta vill jag inte titta på. Fine. Det kommer alltid vara dem, och det är en bra tid liksom, till att de går, istället för att de går mitt i din show. Så det är första gången de har sagt okej, okay, nu har de gjort någonting för dig, publiken har gjort någonting för dig. Och sen så får du ju ofta publiken till att klappa för dig. Det är ju, de gör någonting för dig. Eller liksom ropa, jubla. Ofta säger man till dem att räkna tillsammans. Ett, två, tre, alla på en gång. Det är också någonting de gör tillsammans för dig. Så man får dem att göra flera saker. Det gör det mer sannolikt att de sen också kommer ge dig pengar. Det är också just någonting det. Som de gör för dig.
Ja, just det.
Så att man får dem göra flera saker för dig som de faktiskt inte måste göra. Utan de gör det bara för att de vill göra det för dig.
Just det. Ja, det är intressant. Men tror du att de på ett annat sätt, alltså att de tar in det du gör på ett annat sätt då? Att det blir liksom en mer lek mellan dig och dem, eller tänker att det är också ett sätt?
Ja, det tror jag. Därför de har ju redan sagt liksom att okej, okay, jag tänker vara med i leken. Jag är med på att ta det här liksom den här dialogen med dig. Man är ju på något sätt, ja, man är liksom en aktiv åskådare.
Ja, just det.
Man är väldigt aktiv publik ofta på gatan. Man sitter inte bara och tittar på någonting som inte som, det är inte bara som att sitta och titta på en film eller på en liksom en föreställning där det finns en fjärde vägg, utan du är aktiv del i föreställningen. Och det tror jag faktiskt är, alltså, det kan vara läskigt som publik såklart, men jag tror också det är väldigt roligt som publik. Att få vara så delaktig.
Ja, det är sällan man får vara det, egentligen. Alltså...
Ja, faktiskt. Och det är väl också det, kan du ta det till en scen? Så blir det ju, tror jag, det blir ju någonting speciellt. Att få ha en dialog med artisten på scenen.
Ja. Men det är nästan bara när man liksom konsumerar man får ha den typen av interaktioner i liksom i samhället, alltså ja, ute på gatan och ute i världen. Det är om man köper någonting så pratar man ju med den som säljer det.
Ja, men annars, exakt.
Men annars är det sällan man har den typen av.
Precis. Liksom. Och det kan man på ett sätt göra att det är näst, eller säga att när man spelar en gatuföreställning. Så kan man ju nästan säga att publiken, att åskådaren, på något sätt, man säljer ju någonting till dem. De konsumerar ju på något sätt någonting.
Ja.
De köper din show.
Ja, just det. Ja, faktiskt.
På ett sätt kan man ju säga. Ja. Så då har man den dialogen om. Man är en försäljare av sin föreställning. Vilket det är man ju på scen också. Det är bara att man gör det innan. Man säljer ju sin föreställning.
Ja. Ja. Det är mycket mer uppdelad transaktion på något sätt.
Vad sa du?
Men det är en mycket mer uppdelad transaktion. Jag som artist går inte ut och säljer biljetterna. Och sen...
Nej.
Utan det är liksom en... Men det är verkligen detsamma man gör. Det är verkligen... Men det är intressant den där liksom närheten just transaktionen skapar.
Ja.
Eller kan skapa. Det säger inte att det är just med gatartist. Precis. Men... Jag upplever ibland att uppträda och undervisa är väldigt lika. Har du tänkt på det? Är det någonting som du...
Vänta, vad sa du? Jag hörde inte riktigt.
Och uppträda och undervisa. Alltså just de här mellan... Jag tror bara jag har snöt in på de här mellanlägena mellan... när är du din hela... Alltså när är du din privatperson, när är du din scenperson och när är du öppen i båda dörrar. Typ.
Absolut. Det tror jag väldigt mycket. Därför, nej men precis som jag sa, om du håller en föreläsning eller alltså gör... pratar inför folk så är det ju och det är ju väldigt mycket det gör man ju när man undervisar, då är det ju liksom när man är offentlig är det väl liksom.
Ja.
Då är man ju i en annan roll. Du tar dig en annan skepnad som är en skepnad av dig, men det är ju en annan del. Du är inte ditt privata jag, utan du är ju ditt offentliga jag. Så att absolut, det tror jag är väldigt mycket likhet med att undervisa och uppträda. Jag tror också kanske det är det som kanske gör en bra undervisare, en bra lärare. Är att den som förstår det, att det är faktiskt, det är på något sätt ett uppträde. Ett uppträde för dem. Det tror jag är en väldigt rolig lärare faktiskt. Man tar på sig den rollen liksom.
Jag har förberett lite olika här. Ja, men jag tror att jag kanske, vi har gått över egentligen det mesta som jag hade tänkt av frågor. Men får jag mejla dig om jag kommer på fler saker?
Ja, jag vill fler saker sånt. Absolut.
Skönt.
Spännande.
Ja, jättespännande. Nu stänger jag av inspelningen. Oj, vi har pratat i nästan en timme.
Ja.